Hej! Välkomna till 30 plus 3. Var det egentligen onsdag? Mm. Dags för oss. Vi är onsdagskompisar i eten. Vad har vi gjort sen sist? Det känns alltid som att det var 100 år sedan vi sågs.
Ja, jag vet. Det är jätteknäppt. Ja.
Och ändå det är typ jag träffar mest av alla utom mina barn. Typ. Ja. Eller mitt barn som blev flera plötsligt.
Jag känner att det här är liksom kompisänget man har.
Ja.
Och sen jobbar man. Och så jobbar man.
Ja, exakt så är det.
Och styr vardagen.
Ja, sen sist jag har hunnit med en efterfest. Jag tror kanske en efterfest när jag kom hem 06:30 på morgonen.
Det är bara du som gör det. Jag förstår inte hur det är möjligt.
Ja, men jag har hamnat ju också i problemet att så här, jag för flera gånger när jag har gått ut nu har insett att jag har inte mina nycklar och min blipp.
Nej.
Och mellan klockan 21 och 06 så går det inte att komma in genom porten utan blipp. Då funkar inte koden.
Nej. Vilket det här hände ju sist också.
Ja. Exakt, det hände sist också. Men då hade jag till och med meddelat Kjell då att han skulle vara vaken och liksom så här, eller inte vara vaken skulle inte vara, men ha ljud på telefonen.
Det är ändå en ganska fin tjänst att be.
Ja, exakt.
Var vaken. Jag kan komma hem, alltså jag har ett window mellan 1 och 6 på morgonen.
Ja. Nej, men att så här, ha på ljudet så att du hör mig ringa, och trots det hörde han inte. Och nu var det inte som att jag ens bad, utan jag var bara så här, men då får jag vara kvar till klockan 6 helt enkelt.
Tills han vaknar?
Nej, för då kommer man in med koden.
Ja, ja.
Så jag kom ju hem duktigt där, 17:45. Ganska exakt. Nej, 17:30. Jag tog taxin 17:45. Men,
ja. Vad säger Kjell? Blir han det minsta störd över detta?
Ja, alltså jag tror att han var mer störd över att vi dagen efter skulle bjuda på middag hemma med lite kompisar.
Uh-huh.
Och att han var så här, fast du kommer ju inte palla den här middagen. Men jag genomförde den och vi satt vakna den kvällen till klockan 3.
Men wow.
Men jag tycker också det roliga blir tanken i att så här, han kan ju, utan då lägger det nästan på honom att så här, det är ditt fel att jag kom hem så sent 17:45, för du svarar ju inte.
Nej.
Det, så här, det blir, ja, han kan omöjligt säga någonting där att älskling du kom hem så sent.
Ja, men jag kan känna så här med facit i hand, har det varit några vilda helger med liksom efterfester och allt liksom vad det innebär att man är förstörd dagen efter och sådär. Men jag känner typ att jag är liksom lite klar med det nu. Men det är ändå skönt att ha perioder i livet där man känner att så här, still fucking got it.
Mm.
Jag är inte en pensionär.
Mm.
Jag har inte ena benet i kistan. För så har det känts liksom i perioder i mitt liv att man bara, åh nej, det är familj, det är Melodifestivalen, det är liksom en godispåse på fredagen.
Man lever ett vuxnare liv än man egentligen vill.
Men jag har ju krigat emot det så länge så att det nästan är osunt. Men såg jag mitt första Melodifestivalen i lördags.
Mm.
Och konstaterade det också. Och det var som att jag fick så här sjuka blickar på mig. Vad menar du? Liksom, du fyller ju ändå 40 nu. Liksom. Du var aldrig... Det här har du helt missat.
Ja.
Tills, och slänger ut i familjeslingan också. Tills både min mamma och pappa svarar tillbaka bara, nej men Sofie, hon har ju varit med i Melodifestivalen.
Va? Tack, jag fick det här av din kille. Ett klipp.
Och tror att det blev lite
Sophie.
Liksom...
Men vänta nu, berätta.
Nej, jag var ju redan där. Alltså, han var ju sent ute. Jag satt ju såklart i publiken när det här hände. När Sofie åkte...
1996.
Ja, åkte skridskor.
Öppningsnumret, Melodifestivalen.
Ja. Mm. Skridskor på, det är starkt att kalla det is, någon slags plast.
Men det betyder inte att du har sett det för det.
Nej,
för på
exakt.
Den tiden då var man ju tvungen att spela här, in det.
Sofie tittar på sitt första avsnitt av Melodifestivalen, båda mina föräldrar. Ja, men hon har också varit med. Det är en rolig video, kan jag tala om.
Vad tyckte du då?
En gång till.
Vad tyckte du då?
Nej,
förstår
jo, jag förstår det. Jag förstår det. Ja. Det var roligt.
Mm. Ja, jag tycker att det är kul att det fortfarande är så magiskt för barnen som man själv kommer ihåg det. Liksom.
Mm. Ja.
Jag såg det ju alltid, då var det ju bara en enda stor, liksom, as we all know. Men då var det ju världens event. Man tyckte att det var så här intressant. Man kunde ju alla låtar. Och...
Precis, och då var ju ändå ribben extremt låg för underhållningen runt omkring själva musikframträdandena. Och de var ju också så här väldigt... Så här stod Carola och hon hade typ en fläkt. Och det var det.
Ah.
Nu är det ju ändå någonting, varje framträdande är liksom bombastiskt.
Idol.
Ja.
Mm. Nej, men verkligen. Nej, men precis. Jag kommer ihåg, du vet, sån här... Glenmark, oro på Glenmark upp över mina öron och sådana nummer. Aha. De står i två matchande, bredbent står de i två matchande kostymer typ. Och det är bara dem och gitarr liksom.
Ja.
Men det var ju ett kanonnummer då. tyckte man. Det var inga effekter.
Var det inte Körberg som gjorde Stad och ljus?
Jo, visst.
Som är det. Liksom jo, mitt bästa mellominne i livet, tror jag.
Jaha, så pass?
Ja, men det skulle jag säga. För att den berörde mig så djupt. Jag tror att jag var typ 6 år gammal eller någonting. Och vi hade spelat in det. Så att jag satt sen och tittade bara på hans framträdande om och om igen. Och grät varje gång. För jag tyckte det var så fint.
Aha.
Starkt.
Liksom. Då vet jag hur jag ska överraska dig med på nästa fest.
Ja, Tommy Körberg.
Ja, för jag kommer ihåg när det också var så här musik. Det var kanske bara 1 år när de också körde musikvideos. De hade fått spela in sina videos liksom till sina nummer. Det var det de sände först.
Ja.
Och sen de som gick vidare tror jag fick köra live i studion. Liksom. Men det var ju också en spännande take. Jag minns mycket, väldigt tydligt, det var inte en musikvideo ett annat år. Tommy Nilssons En dag som ju vann.
Ja.
Men det minns jag inte huvudsakligen på grund av låten utan på grund av den här episka frisyren. Alltså det var en höjd som ingen har motsvarat sedan dess.
Nej.
Det var en otrolig höjd på det här håret. Högsta hår man har sett.
Ja.
Fantastiskt. Det var det om detta.
Mm. Vad roligt. Jag har varit i Portugal.
Du har varit i Portugal, ja, precis.
Ja.
Vad har du gjort där? Är det här för det här spännande projektet som kommer med
precis,
din syster?
Precis, exakt. Gud, och snart kommer vi kunna kommunicera över det. När liksom hemsida är uppe och de här lite av de bilderna och materialet och det som filmades och plåtades i Portugal finns.
Man kan gissa att det har någonting med mode att göra.
Det eller? Kan det absolut ha med att göra. Med en liten twist.
Mm.
Med ett litet nytänk.
Mm.
Och lite nya textilinnovationer i bagaget. Men det är roligt för att det föddes liksom här i podden. Så ger man en trogen lyssnare så kan man nog lista ut vad det kan bli.
Ja.
Bara det.
Ja, det var roligt.
Ja.
Och sen så har jag träffat min absoluta arkitektstjärna.
Oj.
Josef Durand.
Jaha.
Vet ni vem det är?
Nej, ingen aning.
Men jag har följt hans jobb så länge jag kan minnas.
Säg någonting han har gjort som du...
Men det är allt ifrån restauranger i Paris till butiker till lägenheter som florerar. Liksom. Om du ser, eller i mitt fall, om jag ser en fin bild inredningsmässigt på Instagram så är det nästan alltid...
Är det så?
För att jag har liksom... Jag har narrat in honom så att jag vet precis vad som är hans stilistik och vad han gör.
Ja.
Och det gillar jag som satan. Träffade honom i Paris, det var stort.
Men träffade, alltså slumpartat?
Nej,
eller?
Nej, ett planerat möte. Men vi satt liksom i timmar och han bjöd liksom på allt. Och sen i bakgrunden så ser de här, liksom, vad jag tyckte såg ut som de här Zuma Islands från Fire Festival.
Ja.
Jag bara, det ser väl lite ut så. Han bara, nej, det är jag som är den som bygger där. Så att om du såg dokumentären så var det ju någon som satte lite stopp för det. Det var jag.
Ja.
Aha.
Så han gör ett bra projekt där.
Mm.
Och sen så var det som att han öppnade upp hela sin dator för mig typ och bara, sen gör jag det. Det här är lite konfidentiellt, men jag vill ändå visa.
Ja.
Blir det inte jävligt snyggt det här?
Ja.
Så får man kolla på allt ifrån kommande hotellöppningar till restaurangöppningar till sånt. Men det var ett litet moment för mig som jag bara ville dela med mig av. För den som kanske är lite inredningsintresserad så kan
var det som, var det lika googla stort som hashtag. Var det lika stort som när Clara mötte Eva Hamilton?
Ja, exakt.
Ja,
han är din Eva Hamilton.
Ja, det är absolut.
Ja.
Mm. Ja. Vad skulle ni snacka om? Eller får du till något jobb eller bara?
Men kanske ett framtida projekt.
Ja, spännande. Mm. Så är det, man snackar i gåtor.
Ja, men jag vet.
Ja.
Jävla tråkigt, men sen blir det roligt när man väl kan prata om saker.
Ja.
Ja, precis.
Men det var fina timmar i hans lilla liksom Paris-studio där man med utsikt över takåsarna och sitter så här kreativt team så som man tror att det ska se ut. Och det är mattprover överallt och designböcker och bara det senaste på skärmarna. Men, och massa sådana här. Heter det renders? Nej, när man gör
renderingar.
Ja, precis. Ja. Mm.
Det är man ju, de börjar ju göra de där renderingarna så oerhört snyggt.
Ja, man tror ju att det är på riktigt.
Det liksom börjar bli, ja, men det börjar bli svårt att avkoda när man kollar på typ Hemnet vad som är en rendering och inte.
Ja, exakt.
Men oftast om det inte är byggt så är det ju en rendering, har jag kunnat räkna ut i alla fall.
Ja, det brukar också vara så här, om det är någonting som ser lite personligt ut eller någonting som ligger lite fel eller snett, då är det inte en rendering.
Exakt.
Ser det helt flawless ut är det absolut en rendering. Så brukar det vara.
Ja.
Ja. Ja, jag har inte gjort så mycket sen sist förutom att typ släcka bränder, känns det som. Det har varit en riktig jävla röv. Varför är det så? Vi satt och pratade om det innan vi satte på här. Jag satt liksom och bölade en skvätt för att jag typ tycker synd om mig själv. Men det är verkligen så att det alltid kommer i liksom fuckclusters när saker går emot den. Visst är det så?
Ja, absolut.
Hur är det möjligt?
Ja, jag vet inte. Det är verkligen jävligt konstigt. På samma sätt som, och det har vi inte sagt ännu, men när vi pratar om han som dök i med blommorna, att han då hör av sig samma dag som typ den podden släpps, va? Och han
nej, men var
det
inte lite knäppt?
Han kan inte svenska.
Nej, men jag får från ett så här New York-nummer bara så här, hey stranger, how are you? Typ. Ja. Och man bara, vem är du? Ja, men det finns ju bara... Och så visade det sig att det var han samma dag som det avsnittet sänds då i att...
Och då har ni inte hört på flera år?
Nej, alltså absolut inte hört på flera år. Mm. Och jag har honom inte ens inlagd, så det finns inget.
Och det är också så här, han kan ju inte svenska, han kan ju inte ha läst eller lyssna på podden och liksom hört att du berättade då om när han dök i. Men det är också så här som att saker och ting bara sker, alltså som i någon slags högre makt, att man ska här, gå igenom ett helvete. Mm. Och så måste all grejer hända samtidigt. Mm. Och sen vänder det liksom.
Ja, nej men verkligen. Ja, men när man kan känna att så här, saker som går emot en, att var och en för sig av de här grejerna nu är inte hela världen. Mm. Men alla de här kommer som en layered cake som liksom trycks upp i facet på en. Mm. Så känner man lite grann att så här, nu kan alla dra åt helvete, jag ger upp.
Ja.
Mm. Ja. Det är lite där det har varit för mig nu senast. Det har bara liksom, jag tror dels att jag har fått någon liten återgång i den här sköldkörtelskiten, att jag måste justera medicin för att det är, jag mår skitkonstigt liksom, och ångestfylld och sover dåligt och alla de här symptomen jag kände när jag först gick och kollade. Och du vet så här, saker som bara händer liksom som inte borde hända, alltså så här, du vet, en plogbil som backade sönder liksom staketet och en granne som tydligen äger staketet och liksom, då måste man dela med honom och den där plogbilen blev det och så är det liksom en, du vet, tuggar sönder en tand samtidigt som min hela värmepanna går sönder och samtidigt som jag inte får tag på någon som kan fixa den här värmepannan, samtidigt som mitt barn kommer hem till mig för veckan och det är 18 grader i huset liksom, samtidigt som du vet, så här, jobbgrejer som strular och så, det är bara ett sånt fuck-cluster.
Mm.
Ja. Och nu berättar jag bara det här, det är astråkigt att lyssna på folks klagovisor, men jag berättar det bara för att någonstans kan man också tycka det är skönt att höra att någon annan
alltså,
också har det jävligt.
Exakt.
Sitter någon där ute och känner att varför drabbas jag ensam av den här skiten och mår piss? Så ska du veta att du inte är ensam. Nej. Jag mår också piss.
Ja.
Mm. Men förhoppningsvis mår vi båda bättre snart. Något annat vore fan orimligt.
Nej, men det är orimligt.
Ja, men, och där, precis som du säger, så här, det är också skönt för dem som inte har det, liksom piss, att få lite perspektiv. För då blir kanske inte det där lilla grollet man hade med chefen eller att ungen har vattkoppar så himla jobbigt. För att man tänker att så här, fan, det är bara vattkoppar eller... jag kan alltid skjuta min chef.
Men kräksjukan nu.
Mitt hagelgevär jag har hemma. Nej, gud, jag pratar inte om min egen chef nu. Jag älskar min chef. Det var bara ett skämt.
Har de tagit ner... Alltså så här, det står en konstant lapp på dagisdörren, magsjuka. Den har de liksom aldrig tagit ner. Nej, men och så landar jag från Portugal här i... Liksom, jag kommer hem väldigt sent och då börjar kräksjukan.
Ja.
Nej.
Jo, jag landar liksom så där vid 10:30 på kvällen, kommer lagom hem för att så här, ge den här godnattpussen och då börjar det.
Ja.
Nej, men och då menar jag så här, liksom, hur så har man om vissa som liksom tar ut sina barn från dagis nu för att de inte orkar mer.
Nej, de orkar inte mer sjukdomar.
Nej, och då tänkte jag liksom på mitt dagis där liksom lapparna inte har gått ner en gång.
Nej, jag tänker på det. Alltså, du är ju en vandrande antireklampelare för ditt dagis egentligen. För att det är väldigt mycket löst där.
Ja,
och barnsjuka och förkylningar.
Nej, men det tar aldrig slut. Och sen så här, ja, kräket. Och sen så på morgonen och bara, nej men du står inte och kliar i ditt huvud igen. Du gör inte det. Och så var det där och bara, ja det rör sig.
Oh, nej.
Igen.
Nej, det är inte sant.
Nej, men jag är ju för sig, jag är ju för sig Lusfris bästa kund nu, så ja, det är ju helt okej. Men...
Det är också roligt att du blir som du skulle kunna vara som Joey Tribbiani i Friends när han ska göra någon reklam i början när han har så dåligt med pengar. Mm. Och så får han inte veta att han är liksom blir då posterface för
gonorré.
Men könssjukdomar, ja, alltså vad heter det, venereal disease eller
VDs
eller men det är något sånt. Så att ja. Så är du, du skulle kunna vara för lusfri nu.
Absolut.
Att, ja. Du bara så här, you got lus. Sen bild på Sofie-formen.
Jajamän. Det är så många grejer nu som man kan googla med mitt namn. Så mycket nya grejer.
Eller precis, jag så tänkte på, vad var det sist? Vi, nej, det vi skulle bygga
hagen. Sofie-formen plus tälja buttplug.
Så var det. Så var det.
Så,
buttplug, lus, Sofie-formen. Vi bara ökar listan. Ja, nej, men det här kommer bli kul. Se upp i internet.
Ja, verkligen.
Ja, you've got loose.
Hörrni, ja men gud, apropå you got, jag bara tänker, jag ser den där bilden framför amerikanska bilden med den här, vad heter han, Uncle Sam, ja, som används i tid och otid. Ja. Så blir jag bara påmind snabbt om två saker apropå Amerika. Ni fick följa med på en väldigt konstig stream of consciousness nu. Jag hör jag när jag säger det. Men så var det i alla fall. Och det jag vill komma till var att ett, Bernie Sanders säger sig ställa upp i valet.
Ja.
Hur känner ni spontant för det?
Jag är jätteglad. Jag har till och med en figurin hemma med honom. Men jag undrar också om han kommer att leva genom hela kandidaturen.
Det är alltså lite det man tänker.
Alltså, är inte han typ 85? Eller? I don't know.
Ja, någonstans där.
Alltså han är Karl Lagerfeld ålder. Där är liksom... Ja. Det kolla vippas ändå.
Exakt. Det känns ju lite som att så här, hans sån här inauguration borde komma med en kista.
Lite som. Men då är man liksom så här president i huvudet ända in i döden. Alltså att det finns ingenting som stoppar en. Ålder spelar ingen roll.
Ja, eller att han bara känner en sån sense of urgency.
Ja, att bara nu, landet behöver massiv hjälp.
Och jag har rösten, jag har resurserna. Det spelar ingen roll hur många år jag har på nacken.
Nej.
Någon måste göra det här, det blir jag. Ja. Och det kan man ju älska.
Han är, verkligen. Han är bara 77. Men han ser ut som 85. Ut som 85.
Och det, menar, det är han nu, men det här är ju det är nästa år. Men det här året är knappt påbörjat, så det är 2 år till då är han...
Men även om man gillar honom och att han kanske går lite mer åt det man i USA skulle kalla för vänster än vad Hillary gjorde.
Han är supersocialist.
Ja, men precis. Men det är fortfarande kanske inte så här socialism utifrån liksom ett så här vänsterpartiet perspektiv. Men så tänker man att är det liksom den enda som demokraterna kan skaka fram?
Nej, men det finns ju den här, han som har grundat Starbucks också.
Ja.
Han är ju då demokrat, men han skulle ju aldrig bli vald. Han har liksom inte gått den politiska banan, så han kommer aldrig bli deras officiella kandidat.
Nej.
Men han har ju pratat om att ställa upp som en sån här free radical, vill jag säga, det är det inte, men en sån, vad heter det, fristående liksom, person man kan rösta på. Men där säger ju proffstyckarna att det vore att spela Trump i händerna, för då splittrar man liksom rösterna, demokraternas röster. Och i och med att de har det system de har, så kan det betyda att det bara gör att Trump kan få seger han kanske inte annars skulle få om man enade rösterna på en och samma kandidat. Så det är komplicerat det där. Men jag tyckte det piggade upp i alla fall med Bernie Sanders.
Ja.
En annan grej som piggar upp är att Obama kommer till Stockholm.
Jaha,
vänta. Igen.
Men, är det här via din pappa du vet den här informationen?
Nej. Det kom en newsflash igår kväll. Nu får ni höra det här lite tidigt. Det som för en vecka sedan blir för er.
Ja.
Men att han kommer ju då på det här Brilliant Minds i sommar.
Nej.
Jo, så jävla viktigt.
Så jävla roligt att då vet du, Sofie, vad Brilliant Minds är.
Ja.
Men jag har ingen aning.
Det är Spotify-grunden har ju tillsammans med Ash Purnani heter han, va? Punani. Yes. De har ju ett sånt här tech liksom konvent typ.
Det har varit uppe på agendan när vi pratade om saker som har gjort dig mest nervös genom livet.
Ja.
Och det var när deras första symposium.
Ja.
När jag ska sitta på scen inför de här grundarna av sociala medier och berätta om hur sociala medier funkar.
Ja, fy fan.
precis. Där jag också blev presenterad som millennials. Sara Larsson, jag. Och bara, by the way, jag är jättegammal. Jag är inte
millennial. Den tar man bara och springer.
Ja, exakt. Gud, jag satt kvar tyst där och bara absolut.
Den tar man och springer. Ja,
det var bara en liten parentes på symposiumet.
Ja. Mm. Jag tyckte att det var otroligt uppiggande. Jag vet inte varför, det är helt oförklarligt eftersom jag kommer inte gå på den, jag kommer inte vara bjuden, jag kommer inte träffa honom, jag kommer inte ha någon nytta av att han har varit här. Jag tyckte ändå att det piggade upp.
Eller så löser vi det, Tove.
Ja, det skulle jag älska. Ja. Löser du det så är det min bästa, så att säga. Det är ju svårt att... Ja, det är ju vad det är redan.
Jag ska försöka vända din bajsmacka nu.
Ja, ja, underbart. Jag börjar nästan gråta av glädje.
Jag ser redan här ett litet opportunity.
Exakt. Och är det någon här ute som lyssnar på det här som också har någon slags in på det här, så förtjänar inte Tove ändå att få träffa Obama?
Jo, gör jag inte det?
Vänta allt.
Vi måste ha en bild på det. Det ska det ramas
typ,
in och hängas.
Alltså det är typ det finaste jag kan tänka mig just nu, att få en bild med mig och
Obama.
Ja, så är det med det. Nu ska vi prata om något som piggar ner. Jag har nämligen ju sett den här då, We Survived R. Kelly.
Ja. Har du sett alla?
Ja.
Ja. Sex timmar tog du dig igenom.
Ja, sex timmar mörker. Alltså, det var fan kolsvart.
Ja, men jag tyckte att det var också bara slurk. Men det var kanske för att jag var hemma och vabbade sam. Och då liksom drog sex timmar på en kväll.
Ja. Och bara... Jag var tvungen att dela upp det faktiskt. Det blev så jävla mörkt.
Ja, det var fruktansvärt mörkt.
Det här, jag vet inte ens var man ska börja. Alltså det bara känns som en stor sån här, hur är det möjligt? Hur är det möjligt?
Men vet du vad det sjuka är? Jag har en kompis som har kompisar som har en äldre dotter som är med om exakt det där nu, fast inte R. Kelly, men där
någon
är
som
en,
hon ser upp till.
Ja, men där är en liksom en man som avskärmar henne helt från familjen, och hon har liksom typ ingen kontakt med han. Hon är 18, så att hon är fortfarande myndig. De kan inte göra någonting. Men det är liksom så här 100% R. Kelly stämning på liksom psykisk misshandel, förmodligen fysisk misshandel, allt det där. Och bara tänk, alltså man ser de här föräldrarna i R. Kelly-dokumentären som bara så här helt maktlösa inför liksom...
Alltså den paniken. Ja. Alltså jag kan inte föreställa mig hur man lyckas bara pågå med den paniken i kroppen liksom. Ja. Som de ju tvingas göra. Mm. I och med att det handlar liksom då i de som är kvar med honom fortfarande, så är det ju myndiga personer, så de kan inte göra någonting annat än att fortsätta försöka få kontakt. Mm. Det var ju en scen som jag tyckte var väldigt starkt med.
Vänta, förklara för mig då, för jag så här såg bara första, men eller ett av avsnitten så att säga.
Ja. Nej, men det är ju då att han har ju varit känd genom många år sen det läckte en video, en hemmavideo på honom och minderåriga tjejer, där är framförallt då han och en då 14-årig tjej som han har förnedrande sex med och kissar på. Den här läckte stort, och där började det liksom, folk, blickarna vändas mot honom. Sen på något oförklarat sätt så tar han sig ur det här. Jag tror att det var en första rättegång.
Ja, men han blir ju frikänd då.
Ja, men det är en senare
rättegång. Det är också helt sjukt när det finns bildbevis på att man vet att hon är 14 och han skyller typ att det är på att det är hans bror.
Ja. Nej, men det går inte att fastställa, I guess, beyond reasonable doubt, att det verkligen är han, hur gammal hon var, att det verkligen är hon. Hon vill inte ha med saken att göra. Hon påstår inte att, alltså hon vill inte vara, liksom, ha ägandeskap i frågan överhuvudtaget. Så att, liksom, med ett brottsoffer som vägrar erkänna sig som brottsoffer, så är det ju också klurigt, liksom, juridiskt. Men sen har det ju ändå, trots att det kommer upp nya saker hela tiden och nya fall då där det är kvinnor som har haft relationer med honom, och där alla liksom vittnar om samma sak, att det slutar med att man blir som en del i en märklig sekt han har, där man tvingas flytta in med honom och blir helt avskärmad från resten av världen och dessutom från resten av huset, så att de här kvinnorna som lever med honom får inte ens ha kontakt med varandra. De får inte titta någon i ögonen som de råkar passera, de får inte prata med någon utan hans tillåtelse, och de får inte prata med varandra. Nej. Utan deras hela värld får bara vara han. Så att det är, och de får inte äta när de vill eller gå på toa när de vill, utan hela deras liv dikteras av honom. Så att de blir fullkomligt nedbrutna som djur liksom, som han då ska ligga med, och de ska ligga med varandra på hans command och så vidare. Och sen är det ju då vissa som har lyckats ta sig ur. Han har ju också varit gift under delar av den här perioden, och även hans fru levde ju en variant av det här livet som han har barn med liksom. Och hon levde ju kvar i det flera år innan hon lyckas ta sig ur, och medverkar då i den här dokumentären, gör det på ett väldigt trovärdigt och värdigt sätt, tycker jag. Kändes väldigt liksom stark, och ja, men du vet, man förstår att liksom it's been a ride.
Ja.
Men sen så är det ju då vissa av de här tjejerna som fortfarande lever kvar med honom, som
inte har lyckats ta sig ur. Hur är det här möjligt?
Ja. Nej, men, och där föräldrarna har gått ut i media och liksom vädjat om att de här, deras barn ska ta kontakt med dem.
Precis. Och så länge de är myndiga så kan de ju inte anmäla honom heller för kidnappning.
Nej.
Så då har ju föräldrarna ingen makt överhuvudtaget.
Det de kan göra är orosanmälningar när de inte får kontakt med sina släktingar liksom, eller barn. Men då kräver det också att den här personen är precis på den adress där liksom, dit de gör en orosanmälan. Och där har ju R. Kelly och hans team också hela tiden varit noga med att flytta runt dem, så ingen vet riktigt var de är, i vilket hus, i vilken stad, i studio.
Och det är det sjuka, det tar de ju också upp i den här, så här, det handlar ju inte bara om R. Kelly, han hade aldrig kunnat göra det här om han inte hade haft ett team som hjälper honom. Och det är det som är så sjukt också, för det är ju en av hans gamla liksom, typ assistenter eller managers eller någon form av typ personlig blablabla, som har så fruktansvärt dåligt samvete och som bland annat var med och orkestrerade äktenskapet med Elias, som också var liksom en av de första grejerna där man inte inser att det är ganska sjukt att en 27-åring gifta sig med en 15-åring.
Vilket de då gjorde under radarn i smyg.
Och att han var med på det. Och Elia var förmodligen också hjärntvättad eftersom hon sen typ tog sig ur och sa upp kontakten med R. Kelly. Som jag förstår det. Men ja, det är...
Ja, men det är så jävla, det är så fruktansvärt obehagligt på så många nivåer. Jag tycker det var en scen som var så liksom stark då, med en mamma som vars dotter hade liksom, hon inte fått kontakt med henne på ett par år. Helt plötsligt så ser hon henne, det är något tv-program som har liksom lyckats snoka upp då två av de här tjejerna som bor med R. Kelly när de går på gatan. Och liksom ja, men överraskar dem liksom med kamera och ställer massa frågor. Är du verkligen där frivilligt? Och de är helt programmerade, svarar helt som robots liksom. Och då ser mamman att den ena av de här tjejerna är hennes dotter, bara att helt plötsligt nu ser hon ut som en liten pojke. Liksom, är kortklippt, är helt plötsligt helt tatuerad av killkläder, är liksom helt undflyende med blicken, tittar inte in i kameran. Då har han liksom långsamt bestämt bara det som en liten lek för honom liksom, att hon ska vara hans lilla pojk liksom. Men den här mamman lyckas då av olika anledningar förstå att hennes dotter då är på ett hotell i LA. Så hon flyger dit, tar sig till rätt hotell efter några felvändor och lyckas då knacka på, i liksom ljuger sig fram i hotellrummet där hennes barn är. Som först svarar helt i chock och bara låtsas som ingenting. Och sen när hon liksom går därifrån så ringer den här dottern upp henne och bara storgråter. Sen lyckas hon då liksom, du vet, frita henne precis. Hon smyger ut med sina grejer liksom. Och är liksom helt knäckt. Sen får man veta i eftertexten att hon flydde tillbaka till R. Kelly några dagar senare, men tog sig hem igen, så att hon verkar liksom, i alla fall när dokumentären avslutades, så var hon och sin mamma liksom. Men de är alltså helt förstörda liksom, fullkomligt nedbrutna och liksom hjärntvättade. Det är hela deras värld och väsen är R. Kelly. Alltså det är så vidrigt, och samtidigt så har det gått så lång tid och så många år när världen har liksom mer eller mindre vetat eller anat, men man bara, alltså i och med att det inte finns någon dom så är det som att man bara ger honom respit på något vis liksom. Så att man har fortsatt lyssna på hans musik och man har fortsatt liksom så här, ja, skämta om det, men det är ju inget så där att det får några stora konsekvenser. Men nu har det ju fått det.
Ja, precis, mute R. Kelly.
Precis, nu har det ju verkligen fått det, och han får ju inga spelningar och det är liksom, han, alltså jag tror att livet är tufft för honom nu, och det ska det vara.
Ja.
Men sen tänkte jag på en annan grej där, Men för de pratar ju om det att i den här dokumentären att det är en faktor då, att det framförallt handlar om unga svarta tjejer, att det är en stor faktor till varför han har kunnat komma undan med det så länge. Mm. Men vad tror ni om det, alltså kan man ens förstå relevansen i det om man är icke-amerikan liksom?
Hur menar du med det?
Jag bara tänker att det är så himla, alltså så här, för oss här borta så är det mycket lättare att tänka att vadå, det ska väl inte spela roll om de är svarta, precis, eller vita eller vilken färg de, alltså så här.
Ja, fast jag tror det gör det här också. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det gör det säkert, men jag tror att man förenklar det när man tittar på det utifrån, härifrån och ser något som händer i USA och varför skulle det, alltså det blir lättare på någon slags teoretisk nivå man diskuterar.
Men det är ju, och det är ju liksom så väl dokumenterat liksom statistiskt också att så här, alltså svarta kvinnor inte liksom får samma prioritet inom liksom, som brottsoffer, varken här eller där, alltså någonstans i världen. Vilket är så jävla läskigt att det fortfarande ser ut så, och där tänker jag också så här, det är ju bra att liksom då sker en våg nu där liksom hela Black Lives Matter och framförallt då kvinnor som är oerhört marginaliserade får liksom en röst.
För när man ser på det och man lyssnar på de människorna som uttalar sig i dokumentären och så vidare och de just pratar om den här problematiken, så känner man ju bara att det är klart det är så. Det är klart det är så. Hade det varit liksom unga vita medelklasstjejer liksom, så det hade varit en helt annan, det hade aldrig kunnat fortgå på det här sättet, det hade blivit prioriterat på ett annat sätt, jag är helt övertygad om.
Ja, jag också. Och sen ska jag säga bara utifrån, jag såg bara liksom själva den här trailern på Netflix för jag tror att han, den här Kevin Hart som typ skulle, var det han som skulle leda Oscars och sen inte skulle leda Oscars för han hade dragit något bögskämt eller haft någon, gjort något uttalande.
Jag vägade be om ursäkt för ett gammalt gejskämt han drog.
Men i alla fall, det han har gjort någon slags barnprogram om svart historia som är då så här att liksom man ska försöka lyfta svarta hjältar och liksom svart historia som någonting annat än att det var bara slaveri och ta liksom olika exempel på det, men bara i den här lilla eller trailern för det programmet som jag såg så var det så här en svart kvinna och sen var det bara svarta män. Och det, så det är fortfarande så det ser ut väldigt mycket. Och även om det finns svart, eller svarta kvinnor som har gjort mycket... Liksom,
Rosa Parks.
Ja, Rosa Parks var typ den enda kvinnan som jag tror var med där. Men så är det fortfarande liksom så här, fokus på männen hela tiden. Och där tror jag också så här, ja, det amerikanska rättssystemet skiter blankt i svarta unga kvinnor som far illa. Tyvärr. Ja. Och det blir inte bättre med Trump.
Ja, nej. Alltså,
det är inte som att han bara, nu gör vi någonting åt det här.
Nej, men sen så är det ju liksom, det går ju en våg nu av sådana såna avslöjande, alltså det känns som det på många sätt började i MeToo ju. Och sen så kom ju den här R. Kelly som får jättestort liksom genomslag. Och sen så släpps ju nu, eller den har släppts, en dokumentär om Michael Jackson.
Just ja.
Han är också ju, alltså där två av hans då gamla brottsoffer, ops, ej, han har ju aldrig blivit fälld för någonting. Nej. Men två liksom first hand witnesses, varav en är den här koreografen Wade Robson, om ni känner till honom. Han har bland annat koreograferat i den här So You Think You Can Dance som var mitt favoritprogram i många år. Han är ju en av de här som
trädde fram.
Ja, precis. I den här dokumentären, jag har bara läst om den, jag har inte sett den, men så är det ju liksom det nya liksom, jämfört med det som har rapporterats spekulativt om hans liv tidigare, är att de här brottsoffren ger liksom så otroligt grafiska återgivelser av vad som hände. Som är så här, bara man läser exemplen på det här så är det
på Neverland.
Man mår så fruktansvärt illa.
Men var släpps den här, eller är den släppt?
Jag tror att det var på Amazon
Prime.
Ja, jag tror precis att det var det. Jag vågar inte lova det nu, men jag tror jag är ganska säker på att det var Amazon Prime.
Jag ska in och kolla där.
Ja, det bara är sånt mörker. Ryan Adams var ju också har ju också kommit ut nu, massa unga kvinnor som har trätt fram som han har varit ett svin mot.
Exakt, och att han bara så här, typ vet att hon är ung men ändå bara, I'm gonna get in trouble for this.
Exakt, hon var 14 liksom.
Vad är det med?
En våg av liksom, jag menar, den bara... i sig är ju inte ny, men helt plötsligt så kommer det till ytan liksom.
Jag läste någon krönika där de tog parallellen till Elvis som ändå träffade
Priscilla.
Precis när hon var 15.
Och ja, typ flyttade ihop med henne svintidigt. Och...
Ja, men Jerry Lee Lewis hela karriär liksom kraschade sidan. Väl för att han gifte sig med sin kusin, var det väl till och med, som var typ 14.
Ja. Var hon inte yngre? I don't know. Ja, kanske.
Men det är så sjukt den här liksom, intervjun där med R. Kelly också. Bara så här, gillar du teenage girls? Mm.
Define it teenage.
Ja, man bara, vilken ålder? Ja, ja,
say no more. Ja. Nu har du redan sagt allt.
Liksom. Exakt.
Ja. Det är sjuka, och liksom svar i, eller så många svar i ett svar.
Mm, verkligen. Ja, det är så fruktansvärt. Men det leder en ju tillbaka till den här frågan. Jag vet inte om vi har säkert pratat om den förut. Men lite som... Jo, men det pratade vi om när vi pratade om Parisa Amiris serie där om Louis C.K. Mm, hur kan det. Parisa förlåta Louis C.K. liksom? Alltså, som ju också åkte fram då för att han hade blottat sig för massa kvinnor. Kan man fortfarande... Det var hennes frågeställning, men kan man fortfarande liksom gott samvete skratta åt någon eller njuta av någon som är ett as? Ja. Och här blir ju lite frågan samma. Så här, alltså,
kan man njuta? Eller person?
Ja, men kan man njuta av verk från fullständig as? Får man ens det? Liksom, kan man separera liksom, konsten från konstnären?
Ja, men, alltså, jag tycker inte att man behöver... Alltså, jag blockade ju R. Kelly direkt. För att jag känner att det är så lätt, alltså, på Spotify då, inte på Facebook, vi inte kompisar.
Nej, men att bara, så här,
bara gick in och bara, jag måste göra någonting, gå in, block. För att man tänker också att det är så här bra, kanske syns i någon statistik att Spotify kan gå ut med sådana siffror eller whatnot. Mm. Däremot så tror jag att det skulle vara jobbigare att blocka Michael Jackson. Vilket är sjukt, för det känns som att man borde treata dem på samma sätt.
Ja, för det finns ju ingenting man kan göra mot honom, för han är ju död.
Ja.
Men så här, jag har verkligen tänkt på det också, så här, verk versus person.
Ja.
Men när man kan komma åt personen, då tycker jag man kan blocka och hålla på. Alltså, någonting kan...
Mm. Och R. Kelly gör ju något som är pågående.
Någonstans handlar det bara om att straffa den liksom, alltså, brottslingen, så att säga. Men, eller handlar det också om att visa respekt för de som drabbats av?
Men jag tror också så här, det går kanske inte att dra alla över en kam, för att skillnaden mellan R. Kelly och Michael Jackson är ju att R. Kelly han gör musik om unga kvinnor, han sjunger om våld mot kvinnor, sex liksom. Han har porrat sig på konserter och tryckt sitt kön mot ansiktet på folk i publiken,
alltså, som så här, har sina föräldrar bredvid, som har sina föräldrar bredvid,
precis. Och jag menar, där är ju musiken så explicit. Michael Jackson har ju gjort också mycket skillnad med sin musik. Jag kan inte så här i huvudet komma på, precis, visst, man kanske skulle tolka det annorlunda, att så här, är det någon av de här låtarna som handlar om ett barn som han är kär i? I don't know, jag har inte den analysen, men så här, spontant så tänker jag att han ändå har gjort musik som har varit liksom rimlig utifrån att... Så här...
Jo, men gjort musik, men så här, rättfärdiga det att han har liksom våldfört sig på unga pojkar. Alltså så här, att han har knullat barn, rent ut sagt. Så här, för att han har gjort musik som gjort skillnad, liksom, ska man få...
Nej, han ska absolut inte få göra det. Men frågan om man fortfarande kan lyssna på Michael Jackson...
Ja, men det är det jag menar.
Där känner jag ju... Jag vet inte, jag är så jävla kluven till det. Man...
För men egentligen så borde det vara precis oavsett om personen i fråga, vad personen i fråga har skapat för typ av konst, och oavsett om hen lever eller inte, så borde ju straffskalan liksom vara precis densamma, att det är så här, block på dig om det nu är dit man vill gå. Alltså så här, jag är inte klar i huvudet över det här ännu, så att allt för mig är ett frågetecken. Men jag måste säga att bara efter att jag har läst den där liksom recensionen av den här dokumentären om Michael och läst de här fruktansvärda grafiska detaljerna, liksom citat från de här brottsoffren. Liksom, nu hörde jag på radion, två gånger har jag hört Michael Jackson på radion sedan dess, och jag måste byta kanal, för att det bara helt plötsligt känns annorlunda i kroppen. Jag brukar älska Michael Jacksons låtar. Men jag plötsligt är det som att jag bara, det känns inget bra.
Nej.
Det blir tainted på något sätt, liksom.
Jag tror också, för så känner jag ju Mark Kelly nu, jag tror kanske att jag måste se det där, för då kommer jag garantera, precis som jag inte tittar på Lucy Kino och tycker att han är kul, jag tycker inte det, alltså, så här, det har dött för mig. Magin med Lucy K är död, det är så här,
och där är jag helt inkonsekvent, för att Lucy K kan jag verkligen fortfarande skratta åt.
Men jag har satt på hans senaste någon show och bara, ja.
Men då återigen, det är så individuellt.
Ja, absolut. Och jag tänker nog kanske att så här, jag har inte varit redo att släppa Michael, men om jag då får läsa det här, precis som när jag såg det här med R. Kelly, då kommer jag känna samma sak för Michael Jackson. Fan, det finns massor bra musik att lyssna på. Jag behöver inte honom i mitt liv. Alltså.
Nej, men för det är också så här, när ska man börja, var ska man då börja dra gränserna? För assholes som också har varit konstnärer och skapat saker till eftervärlden har ju funnits hela historien.
Ja.
Alltså, ska man ha koll på alla spegel? Alltså, så här, det är så svårt med...
Nej, men det är så, väl utifrån vad man själv känner.
Ja, exakt. Precis. Man kan väl bara utgå från liksom, den egna personen, så här, vad man klarar. Men fan, det är svårt, det är komplext.
Ja, det är det.
Vi är ju sponsrade av Bixia.
Ja.
Den här fantastiska samarbetspartnern som producerar och säljer grön och förnybar el.
Precis.
Och vi har pratat om det här tidigare. Men jag tänker istället för att vi liksom sitter och pratar om massor grejer som vi kanske inte riktigt vet någonting om, så ringer vi upp en producent som faktiskt producerar den här elen som de säljer. Mm. Och då har vi med oss Patrik här. Hej Patrik.
Hejsan.
Du, kan inte du berätta lite om din gård och liksom hur det funkar där med elproduktionen?
Ja, det är egentligen ingen gård, utan det är ett gammalt pappersbruk som fanns mellan 1804 och 1977. Och då tillvaratog man energin från vattenkraften för att producera sitt papper där.
Men du, okej, och det här var ett pappersverk. Men vad, liksom, hur funkar det nu? Hur framställer ni den här elen idag?
Ja, vi har ju idag två stycken turbiner i det här kraftverket. Och vi tillverkar idag, på ett år så tillverkar vi ungefär 2,5-3 miljoner kilowattimmar. Och det räcker för hushållsel för ungefär 300 villor.
300 alltså?
Wow, på ett år?
Ja, precis. Och vi har idag då ett avtal med Bixia, och det gör då att all el som vi tillverkar körs ut på nätet, och Bixia köper den här elen av oss, och sen så skickar de den vidare till sina kunder, både företag och konsumenter. Det som vi tycker är roligt då, det är ju om man kan få till det här med Bixia nära, det vill säga att man säljer elen till konsumenter här runt omkring i närområdet då. Ungefär lika naturligt som att köpa närproducerad mat till exempel. Ja.
Men får jag fråga, hur kom du på att du vill samarbeta med just Bixia, att du vill bli en del av det nätverket liksom?
Vi köpte all el som vi förbrukade förut när vi hade en större verksamhet som vi ägde, och den relationen var väldigt positiv, så det var ganska självklart att vi ville erbjuda då den här produktionen som vi har till Bixia. För de är ju intresserade av att köpa miljövänligt producerad vattenkraft.
Hade jag, alltså, eller man kan säga så här, mentalt skickar jag dig nu en mugg där det står miljöhjälte och ser en liten guldemblem på
alltså,
den också.
Jag står här på bordet och där finns kaffe i den nu.
Vad mysigt.
Underbart.
Ta en klunk av det nu, och så tackar vi jättemycket för att du ville vara med.
Tack själv. Och en riktigt trevlig helg på er.
Ja, detsamma.
Ja, alltså, det är ju så sjukt att man nu när man vet det här, då finns det ju ingen anledning att inte
gå in. Nej, men det känns så självklart.
Nej, precis. Gå in på www.bixia.se och sen kan ni se läsa mer där och göra ett grönare val när det kommer till.
Precis. Tänk om just du får Patriks fina vattenkraft in i ditt hus. Det vore väl underbart.
Ja.
Bixia.se. Tack.
Tack.
Sen tänker jag, vi kan ju inte bara prata mörker. Det verkar jävligt trist. Det har varit otroligt mycket mörker nu.
Ja.
Så let's end it on a happy note. Jag trillade nämligen över en lista från en Twitter-hashtag som heter White People Love To.
Ja, okej.
Okay. Ja, och så tänkte jag först att den här...
White People Love To.
Ja, och då tänker man först att den här bygger lite på att du är amerikan och lever i en liksom, amerikansk kultur. Men sen kommer jag på att det är egentligen ganska motsvarande bara att vara lite sådär gott svennig.
Okej.
Okay. Så jag insåg alltså exakt hur mycket av det här jag absolut är helt kompatibel. Så alltså, nu vill jag kolla mer. Hur det ser ut för er. Då är det alltså, det kommer vara citat om saker white people do. Och så får ni säga så här, jajamensan.
Ja, lätt.
Ja. Det kommer vara lite på engelska. Jag vet inte om jag tycker behöver
translate här inte.
Översätta.
Nej, kör du på engelska.
White people love to say, if only there was a way we could find out before taking their phone and googling something. Det har ju absolut hänt.
Ja, det händer ju på varenda middag.
Man är lite ironiskt bara, om man bara kunde... Om det bara fanns ett sätt som vi kunde få veta det här. Okej, jag googlar.
Ja, du menar så att man... Ja, det är skämtet liksom.
Precis.
Ja, fan vad jag skulle hata det om du drog det skämtet.
Okej. White people love stopping a conversation while they're having fun to say we have fun.
Oh ja, nej men jag är den. Nej, jag är snarare så här. Jag bara, åh vad mysigt vi har. Han är över så mysigt.
Ja, exakt. Det där.
Alltså inte just fun, men gud vad mysigt.
Ja, men jag kan vara på rolig också. Nej, men nu har vi det kul. Nej, men det här är kul. Visst är det kul?
Ja.
Den är 100% skyldig till.
Ja, jag med.
White people love to tell you to pack them in your suitcase when you tell them you're going on vacation. Jajamän!
Aj, gud vad jobbigt!
Nej, jo, man har ju sagt
det. Kan du ta med mig din lilla resväska?
Ja, jag har också tänker tanken hela vägen. I fantasin så ser jag hur jag kryper ner i väsken och sen åker ut till Arlanda, åker på rullbandet, åker in i, liksom, ligger ner i ett bagageutrymme, komma ut, någon lyfter väskan, slänger mig på liksom, en bil in på rullbandet ut och sen är jag där.
Ja.
Alltid, alltså som
men
en
jag är snarare att jag så här, har sagt jag vill ta med dig i min väska.
Ja, men alltså alla varianter. Man har varit med om alla varianter. Mangen gang.
Mm.
Ja, här är också kul. White people love saying the names of the places they pass when driving with no intention of actually going there. Hey, it's a Chili's. Huh, a nail salon. Look, a car wash. Alltså, absolut. Det här gör jag ju när jag inte kör bilen. Det kan absolut hända att jag bara, kolla, där ligger en XXX, fill in the blank. Fast man inte alls ska dit. Man bara noterar att jag åker förbi en sån här grej nu.
Det här är nog den första som jag tror att jag kan signa
på. Nej, ni känner inte igen alls.
Nej,
då är jag den svennigaste i studion. Då.
Det enda jag bara undrar med den är så här, varför skulle den vara white?
Men det kan man ju säga om alla de här egentligen.
Ja, i och för sig.
Det är
bara
kul att det är någons spaning.
Där blev jag stött. Vitkränkt kvinna.
Det är svart eller vitt idag.
Och den här, jätterolig. Jag har ju också jobbat på krogen så det här är ju verkligen... White people love saying, and if you could, I could just get an autograph when they need you to sign a receipt. Mm. Och så en liten autograf på den där bara. Den har man ju absolut varit med om.
Ja.
Så fort man handlar någonting och skrivit under med kortet innan det var kod.
Eller bara, vill du ha en autograf?
Lite autograf på den här bara.
Ja. Taxichaufförer älskar ju den.
Jo, också sådana här white people love saying see you next year! Precis innan nyår.
Ja då.
Vi ses nästa år! Absolut.
Jag tittar på er helt oförstående. Jag har aldrig hört.
Precis innan ni gör att man säger, ja, men då ses vi nästa år. Eftersom det är ju typ om några dagar.
Ja, nej, jag vet inte.
Nej, men jag,
det
den.
Var jag från mig.
Mm, det var jag från Sofie i alla fall. Mm. Okej. Okay. White people love saying, woo, it's a party in here when entering a crowded elevator. Att det är så här, oj, jävlar, vilken fest. Vilken tillställning.
Nej,
känner inte igen. Det känner man kanske igen mer från typ filmer egentligen.
Ja. Men det är också sagt. För att jag säger aldrig någonting en hiss någonsin om inte någon tilltalar mig.
Nej, exakt, det är väl det.
Jag skulle kunna vara personen som när du går in i en hiss står och tittar rakt in i ett hörn, intryckt mot ett hörn som en galen människa. Ja, för att jag hatar för att hissprat är det, alltså jag mår så dåligt av det.
Den här då. White people love to talk about how they pulled up the carpet and found hardwood floor under there. Nej, men du vet, så köpte vi huset och sen så tog vi bort den här fruktansvärda plastmattan och då fanns det ju fantastiskt parkettgolv där. Det låg där.
Ja.
Underbart. Vad heter det? Original trägolv. 100% ja!
Ja, men alltså alla som går in i sån här renoveringskaos, liksom, de förvandlas ju som personer. Och sen ska man få höra på alla detaljer.
Allt det var som fanns.
Inklusive mig själv.
Eller det fanns en underbar pärlspont här bakom de här fula väggarna som tapeterna vi hade.
Ja. Men det är alltså också vita mäns besatthet av golv. eller vita människor. Besatthet av golv är ju special, tycker jag. För det känns som att så här, men det är ju också för att jag lever med en som pratar om golv, det är det enda han gör.
Men jag hörde mig själv nyligen säga, åh, det är ju stjärnparkett.
Ja. Vad är det ens?
Jo, men jag behövde lugna ner mig när jag var var så uppe i varv. Nu var på första delen på Mello, jobbat väldigt intensivt, väldigt många timmar. Behövde liksom komma ner i varv för att kunna sova alls. Mm. Då låg jag och kollade alltså på vad heter den, Kunskapskanalen tror jag det var, där man fick lära sig hur man lägger Versailles-golv.
I och för sig underbar slow tv.
Verkligen. Slow
ett tag också att lägga det golvet, kan jag tänka mig.
Ja, när man får visa hela processen gå till.
Vet du vad ett Versailles-golv är, Sofie?
Nej, men jag såg framför mig att det är något riktigt så här bombastiskt.
Ni känner igen det när ni ser det. Alltså det är liksom ett sätt att typ fiskben är ju ett mönster. Liksom. Det är ett annat sätt att lägga trägolv liksom, som de var först med att göra i Versailles, som är jättevackert. Liksom.
Gud, jag lovar att Kjell sitter och runkar till det här nu när han lyssnar på det här.
Ja, varsågod Kjell.
Versailles-golv.
Sa hon runkade den största luftkuk jag någonsin har sett. Så det var väldigt komplimerande.
Ja, Kjell, inte visste vi väl det.
En riktig golvrunkare.
Okej, ska vi sluta med en sista då? White people love saying come to mine next when walking past your neighbor doing yard work. Fortsätter du bort hos mig sen, va?
Verkligen.
Tar du absolut. Staketet också?
Eller typ
då,
att någon står och målar i liksom. Ja, absolut.
Exakt. Mm. Kommer det där gäller ju allt liksom folk gör på någon annan som ser härligt ut. Så fort någon masserar någon annan. Och så går du vidare till mina axlar sen, va?
Exakt.
Ja, men det tycker jag var roligt i alla fall. Sånt skrattar jag åt. Ja,
den är ju inte osann, den här listan.
Nej, den är inte osann.
Nej, jag älskar allt sånt där som är bara igenkänning.
Ja, och så när man blir påminn, man är ju liksom en svenne.
Ja, och man är en enkel människa.
Ja, det är simplast att.
Vi är alla likadana, det är kul. Mm.
Jag kan inte säga att jag är svenne utan att bli så jävla sugen på chips. Och dipp.
Och tacos.
Det är liksom som att jag har
betinget. Men det betinge. Blir perfekt till mellon.
Ja, exakt. Ja. Men det är som att man betingar svenne med chips och dipp. Så att det är liksom som Pavlovs hundar, att man bara börjar dregla.
Ja, Jag blir också sugen på det. Grillchips med lökdipp.
Ja, det är en bra kombo. Lyck på lyck.
Varsågod, nu blir ni alla det kanske.
Det kanske man kan ha som tips när man ska lyssna på det här avsnittet.
Ja. You load up that chips
onsdag
and dip.
Onsdag morgon, då ska du ha lökchips och lökdipp.
Redo. Nya avsnitt av 30 plus 3 var.
Precis. Vi kommer säga så, för nu håller jag på att kissa på mig. Så att, tack för idag.
Ja, tack för idag.
Adjö.
Puss, puss.
Perfect Day Media.